Det här är hörförståelseprovet i svenska medellång lärokurs hösten 2006 och det består av 5 avsnitt. En del avsnitt får du höra 2 gånger och en del avsnitt hör du bara en gång. Före varje avsnitt berättar vi hur du ska göra. Nu börjar provet, lycka till! Här börjar del 1. Du får höra ett föredrag om den danske sagoförfattaren H.C. Andersen. Du hör föredraget först i dess helhet och sen i delar.
I fjol hade det förflutit 200 år sedan Danmarks mest berömda författare, Hans Christian Andersen, föddes. Jubileet firades på olika sätt och danskarna själva tyckte tidvis att det blev för mycket. Vissa satsningar ledde till ekonomiska förluster. Bland annat fick en stor konsert med internationella kärnor mycket kritik. Men vem var H.C. Andersen egentligen? Hans Christian Andersen var son till en skomakare. Fadern hade ett stort intresse för litteratur och böcker. Kanske det var därför som Hans Christian själv läste mycket, men också gärna lyssnade på sin mor som berättade gamla folksagor. Hans Christian var bara ett barn när han förlorade sin far i kriget. Hans barndom präglades därför av ensamhet och han mobbades av sina kamrater. Hans Christian ägnade sig åt fantasier som han spelade upp på sin dockteater. Det var också till teatern han sökte sig när han bara 14 år gammal lämnade hemmet och åkte till Köpenhamn. Mamman ville att Hans Christian skulle bli skräddare, men Hans Christian ville till teatern. Andersen kom till Köpenhamn med stora förväntningar, men han kunde varken sjunga eller dansa ballett. Han var också en usel skådespelare. Så han blev tvungen att ge upp sina drömmar om en teaterkarriär. Istället började han skriva. Det tyckte hans vän och välgörare Jonas Collin att han inte skulle slösa tid på, utan han erbjöd sig att betala Andersens skolgång. Också nu blev han mobbad av sina yngre klasskamrater. Och till och med rektorn gjorde narr av honom. Efter studentexamen började Andersen på allvar skriva böcker. Böckerna gick hem hos publiken, men recensionerna var kritiska. 1833 fick han ett stipendium för en resa i Europa. Och under den resan utvecklades hans förmåga att skriva. H.C. Andersen blev mycket uppskattad för sina reseskildringar. De kom ut i form av små häften och blev mycket populära. Men det vi bäst känner H.C. Andersen för är hans sagor, lite naiva berättelser skrivna för både barn och vuxna. Många av H.C. Andersens sagor är humoristiska, men många är också grymma och tragiska. Vissa slutar lyckligt, andra sorgligt. Men de personer som lider på jorden får sin belöning efter döden. Typiskt är att sagorna har ett pedagogiskt eller moraliskt syfte. En av de mest älskade sagorna är Den fula ankungen. Sagan om Den fula ankungen handlar om författaren själv. Han var annorlunda, han hade inga riktiga vänner och han saknade förmåga till socialt umgänge. H.C. Andersens liv var i många avseenden tragiskt. Och ett återkommande tema är drömmen om prinsessan som han aldrig kunde få. H.C. Andersens stora kärlek var den svenska sångerskan Jenny Lind. I takt med att Jenny Lind blev mera berömd blev H.C. mer och mer förälskad. Han skrev brev och sökte upp henne på resor. Jenny ville gärna ha en beundrare, men hon ville inte bli hans hustru. Ena stunden läste hon hans sagor och i nästa stund avvisade hon honom grymt när hon svarade nej på hans frieri. Men genom åren fortsatte Andersen att drömma om Jenny som en sagoprinsessa. Och hon finns med i många av hans sagor. I sagan Under pilträdet bearbetar Andersen sin sorg över sin olyckliga kärlek. Sagan handlar om en sångerskas obesvarade kärlek. När boken kom ut hade Jenny redan gift sig med en pianist.
Titta på fråga 1 och 2.
I fjol hade det förflutit 200 år sedan Danmarks mest berömda författare, Hans Christian Andersen, föddes. Jubileet firades på olika sätt och danskarna själva tyckte tidvis att det blev för mycket. Vissa satsningar ledde till ekonomiska förluster. Bland annat fick en stor konsert med internationella kärnor mycket kritik. Men vem var H.C. Andersen egentligen? Hans Christian Andersen var son till en skomakare. Fadern hade ett stort intresse för litteratur och böcker. Kanske det var därför som Hans Christian själv läste mycket, men också gärna lyssnade på sin mor som berättade gamla folksagor.
Svara på fråga 1 och 2. Titta på 3 och 4.
Hans Christian var bara ett barn när han förlorade sin far i kriget. Hans barndom präglades därför av ensamhet och han mobbades av sina kamrater. Hans Christian ägnade sig åt fantasier som han spelade upp på sin dockteater. Det var också till teatern han sökte sig när han bara 14 år gammal lämnade hemmet och åkte till Köpenhamn. Mamman ville att Hans Christian skulle bli skräddare. Men Hans Christian ville till teatern.
Svara på 3 och 4. Titta på 5 och 6.
Andersen kom till Köpenhamn med stora förväntningar, men han kunde varken sjunga eller dansa ballett. Han var också en usel skådespelare, så han blev tvungen att ge upp sina drömmar om en teaterkarriär. Istället började han skriva. Det tyckte hans vän och välgörare Jonas Collin att han inte skulle slösa tid på, utan han erbjöd sig att betala Andersens skolgång. Också nu blev han mobbad av sina yngre klasskamrater. Och till och med rektorn gjorde narr av honom. Efter studentexamen började Andersen på allvar skriva böcker. Böckerna gick hem hos publiken, men recensionerna var kritiska. 1833 fick han ett stipendium för en resa i Europa. Och under den resan utvecklades hans förmåga att skriva.
Svara på 5 och 6. Titta på 7 och 8.
H.C. Andersen blev mycket uppskattad för sina reseskildringar. De kom ut i form av små häften och blev mycket populära. Men det vi bäst känner H.C. Andersen för är hans sagor, lite naiva berättelser skrivna för både barn och vuxna. Många av H.C. Andersens sagor är humoristiska, men många är också grymma och tragiska. Vissa slutar lyckligt, andra sorgligt. Men de personer som lider på jorden får sin belöning efter döden. Typiskt är att sagorna har ett pedagogiskt eller moraliskt syfte. En av de mest älskade sagorna är Den fula ankungen. Sagan om Den fula ankungen handlar om författaren själv. Han var annorlunda, han hade inga riktiga vänner och han saknade förmåga till socialt umgänge. H.C. Andersens liv var i många avseenden tragiskt. Och ett återkommande tema är drömmen om prinsessan som han aldrig kunde få.
Svara på 7 och 8. Titta på 9 och 10.
H.C. Andersens stora kärlek var den svenska sångerskan Jenny Lind. I takt med att Jenny Lind blev mera berömd blev H.C. mer och mer förälskad. Han skrev brev och sökte upp henne på resor. Jenny ville gärna ha en beundrare, men hon ville inte bli hans hustru. Ena stunden läste hon hans sagor och i nästa stund avvisade hon honom grymt när hon svarade nej på hans frieri. Men genom åren fortsatte Andersen att drömma om Jenny som en sagoprinsessa. Och hon finns med i många av hans sagor. I sagan Under pilträdet bearbetar Andersen sin sorg över sin olyckliga kärlek. Sagan handlar om en sångerskas obesvarade kärlek. När boken kom ut hade Jenny redan gift sig med en pianist.
Svara på 9 och 10. Nu börjar del 2. Du får höra en intervju med musikern Robert Wells som är känd från bland annat Så ska det låta på TV. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Robert Wells, du är säkert en av Sveriges mest kända musiker. Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är energisk och passionerad. Jag är också en gammeldags typ som gillar att hålla upp dörrar och vara artig.
Mm.
Det betyder ju inte att jag är en mansgris. Jag tycker att det är självklart med lika lön och så. Mm.
Din fästmö Maria är ju också artist och du är aldrig hemma. Vem tar hand om barnen?
Ja, Maria har ju själv valt att vara hemma med barnen. Hon tar lite jobb då och då.
Mm.
Nu när pojkarna är äldre så tar jag med dem ibland på resor. Men det är viktigt för mig att vara huvudförsörjare, den som tar hand om familjen. Men jag är också den stressade och impulsiva. Maria är den totala motsatsen. Du är för familjen. Men vi har det mycket bra tillsammans.
Kan du berätta lite om din musikaliska bakgrund?
Jag började spela rätt tidigt. Jag var 8 när jag som den yngste någonsin började på musikaliska akademin. Jag var på väg att bli ett sånt där underbarn. Det var mitt livs första och hittills enda livskris när jag var 16 och skulle bli vuxen.
Vad hände?
Jag vill ju inte vara något underbarn. Jag vill inte bara spela klassiskt, som en av pianolärarna försökte tvinga mig till. Det var inte fint med jazz och rock. Men jag ville spela all sorts musik. Jag fick inte heller ha långt hår för pianolärarinnan, så det blev min revolt att låta det växa.
Vilka är för- och nackdelarna med att vara idol? Damernas älskling, för att inte säga gulleplutt.
Säg mer, säg mer. Jag anser mig själv vara jordnära och försöker se objektivt på mig själv och mitt arbete. Men såklart blir jag smickrad. Det är kul att vara uppskattad. Inte minst som jag var livrädd för tjejer när jag var 16.
Till sist vill jag fråga hur den du är som pappa.
Jag är rättvis och försöker ge oändligt med kärlek. Däremot är jag emot så kallad fri barnuppfostran. Barnen ska inte själva få bestämma, men mina barn ska få chansen att göra det jag själv inte fick göra i deras ålder. Jag var mycket disciplinerad och sträng mot mig själv som barn.
Mm. Titta på fråga 11.
Robert Wells, du är säkert en av Sveriges mest kända musiker. Hur skulle du beskriva dig själv?
Jag är energisk och passionerad. Jag är också en gammeldags typ som gillar att hålla upp dörrar och vara artig.
Mm.
Det betyder ju inte att jag är en mansgris. Jag tycker att det är självklart med lika lön och så.
Svara på 11, titta på 12 och 13.
Din fästmö Maria är ju också artist och du är aldrig hemma. Vem tar hand om barnen?
Ja, Maria har ju själv valt att vara hemma med barnen. Hon tar lite jobb då och då.
Mm.
Nu när pojkarna är äldre så tar jag med dem ibland på resor. Men det är viktigt för mig att vara huvudförsörjare, den som tar hand om familjen. Men jag är också den stressade och impulsiva. Maria är den totala motsatsen. Du är för familjen.
Mm.
Men vi har det mycket bra tillsammans.
Svara på 12 och 13. Titta på 14.
Kan du berätta lite om din musikaliska bakgrund?
Jag började spela rätt tidigt. Jag var 8 när jag som den yngste någonsin började på musikaliska akademin.
Mm-hmm.
Jag var på väg att bli ett sånt där underbarn. Det var mitt livs första och hittills enda livskris när jag var 16 och skulle bli vuxen.
Vad hände?
Jag vill ju inte vara något underbarn. Jag vill inte bara spela klassiskt, som en av pianolärarna försökte tvinga mig till. Det var inte fint med jazz och rock. Men jag ville spela all sorts musik. Jag fick inte heller ha långt hår för pianolärarinnan, så det blev min revolt att låta det växa.
Svara på 14. Titta på 15 och 16.
Vilka är för- och nackdelarna med att vara idol? Damernas älskling, för att inte säga gulleplutt.
Säg mer, säg mer. Jag anser mig själv vara jordnära och försöker se objektivt på mig själv och mitt arbete. Men såklart blir jag smickrad. Det är kul att vara uppskattad. Inte minst som jag var livrädd för tjejer när jag var 16.
Till sist vill jag fråga hur den du är som pappa.
Jag är rättvis och försöker ge oändligt med kärlek. Däremot är jag emot så kallad fri barnuppfostran. Barnen ska inte själva få bestämma, men mina barn ska få chansen att göra det jag själv inte fick göra i deras ålder. Jag var mycket disciplinerad och sträng mot mig själv som barn.
Mm. Svara på 15 och 16. Här börjar del 3. Du får höra en intervju som handlar om tobak och tobaksrökning. Du hör intervjun först i dess helhet och sen i delar.
Vi ska idag intervjua den svenska forskaren Rickard Davidsson. Rickards forskning handlar om tobak. Rickard, när började människan röka egentligen?
Det var Kristoffer Columbus som på sin upptäcktsresa 1492 upptäckte tobaksrökningen. Det var en indianstam i Västindien som rökte. Det var ju vanligt på den tiden att upptäcktsresande kom hem med olika nya saker. Men det tog nästan 70 år innan tobaken kom till Europa. Det var en fransk ambassadör i Portugal som började odla tobak och han tog med sig rökningen till Frankrike. Till Sverige började en affärsman importera tobak på 1600-talet och på den vägen är vi.
När blev tobaken en stor industri i Sverige?
Det låter otroligt, men faktum är att i mitten av 1700-talet hade tobaksodlingen blivit en av de viktigaste industrigrenarna i Sverige. Det fanns på den tiden cirka 80 tobaksfabriker i Sverige. Tillverkningen skedde naturligtvis helt manuellt. Det dröjde ända till början av 1900-talet innan Sverige fick sin första cigarettmaskin.
Förstod man inte att det var skadligt att röka?
Egentligen inte. Under andra världskriget ökade rökningen dramatiskt. Man delade ut tobak till soldaterna vid fronten. Visserligen märkte man i Storbritannien att många dog i lungcancer. Men läkarna trodde att det berodde på ämnen i asfalt som man hade börjat använda på vägarna.
När kom då de vetenskapliga bevisen?
Det var 1954 som man första gången publicerade forskning som bevisade att rökning kan orsaka lungcancer. Vid det här laget rökte hälften av alla svenska män. Ledande forskare i Oxford hade räknat ut att åtminstone 100 miljoner människor i världen dött i onödan. Det startades kampanjer mot rökning. En del forskare var övertygade om att inom 5 år skulle rökningen vara borta. Men det blev inte så. Rökning handlar om ett beroende som är lika starkt som beroende av heroin. Att röka är vars och ens personliga beslut. Det är fråga om personlig integritet.
Vad gjorde tobaksbolagen?
De marknadsförde naturligtvis sina produkter. Det var coolt och tufft att röka. Man såg ofta annonser där också kvinnor rökte. Tobaksbolagen talade inte om att det var farligt att röka. Politikerna var rädda för att säga sin åsikt och därmed kanske förlora sina väljare. Staten drev trista och tråkiga kampanjer mot rökning, men de hade ingen effekt. Sjukvården ville inte heller engagera sig. Men först år 1996 började det hända i Sverige. Riksdagen beslöt att man måste ha fyllt 18 för att få köpa cigaretter och samtidigt gick man verkligen in för att informera om tobakens skadlighet.
Men hur är det? Idag talar man ju mycket om passiv rökning.
Det var främst i USA som man började fästa uppmärksamhet vid att också de som inte röker är hotade. I USA kunde man peka på forskningsresultat som visade att passiv rökning är en riktig hälsorisk. Det är nästan lika farligt som att röka själv. Man kan säga att reaktionen mot passiv rökning blev att man började höja skatterna på cigaretter och staten fick mera pengar i sin kassa. Det skapades rökfria miljöer. Om det inte finns en rökruta får man lov att röka utomhus. Idag har vi i Sverige en mycket sträng tobakslag och det är bra så, tycker jag.
Tack Rickard för att du kom hit.
Titta på fråga 17 och 18.
Vi ska idag intervjua den svenska forskaren Rickard Davidsson. Rickards forskning handlar om tobak. Rickard, när började människan röka egentligen?
Det var Kristoffer Columbus som på sin upptäcktsresa 1492 upptäckte tobaksrökningen. Det var en indianstam i Västindien som rökte. Det var ju vanligt på den tiden att upptäcktsresande kom hem med olika nya saker, men det tog nästan 70 år innan tobaken kom till Europa. Det var en fransk ambassadör i Portugal som började odla tobak och han tog med sig rökningen till Frankrike. Till Sverige började en affärsman importera tobak på 1600-talet och på den vägen är vi.
Svara på 17 och 18. Titta på 19 och 20.
När blev tobaken en stor industri i Sverige?
Det låter otroligt, men faktum är att i mitten av 1700-talet hade tobaksodlingen blivit en av de viktigaste industrigrenarna i Sverige. Det fanns på den tiden cirka 80 tobaksfabriker i Sverige. Tillverkningen skedde naturligtvis helt manuellt. Det dröjde ända till början av 1900-talet innan Sverige fick sin första cigarettmaskin.
Förstod man inte att det var skadligt att röka?
Egentligen inte. Under andra världskriget ökade rökningen dramatiskt. Man delade ut tobak till soldaterna vid fronten. Visserligen märkte man i Storbritannien att många dog i lungcancer. Men läkarna trodde att det berodde på ämnen i asfalt som man hade börjat använda på vägarna.
Svara på 19 och 20. Titta på 21 och 22.
När kom då de vetenskapliga bevisen?
Det var 1954 som man första gången publicerade forskning som bevisade att rökning kan orsaka lungcancer. Vid det här laget rökte hälften av alla svenska män. Ledande forskare i Oxford hade räknat ut att åtminstone 100 miljoner människor i världen dött i onödan. Det startades kampanjer mot rökning. En del forskare var övertygade om att inom 5 år skulle rökningen vara borta. Men det blev inte så. Rökning handlar om ett beroende som är lika starkt som beroende av heroin. Att röka är vars och ens personliga beslut. Det är fråga om personlig integritet.
Svara på 21 och 22. Titta på 23.
Vad gjorde tobaksbolagen?
De marknadsförde naturligtvis sina produkter. Det var coolt och tufft att röka. Man såg ofta annonser där också kvinnor rökte. Tobaksbolagen talade inte om att det var farligt att röka. Politikerna var rädda för att säga sin åsikt och därmed kanske förlora sina väljare. Staten drev trista och tråkiga kampanjer mot rökning, men de hade ingen effekt. Sjukvården ville inte heller engagera sig. Men först år 1996 började det hända i Sverige. Riksdagen beslöt att man måste ha fyllt 18 för att få köpa cigaretter. Och samtidigt gick man verkligen in för att informera om tobakens skadlighet.
Svara på 23. Titta på 24.
Men hur är det? Idag talar man ju mycket om passiv rökning.
Det var främst i USA som man började fästa uppmärksamhet vid att också de som inte röker är hotade. I USA kunde man peka på forskningsresultat som visar att passiv rökning är en riktig hälsorisk. Det är nästan lika farligt som att röka själv. Man kan säga att reaktionen mot passiv rökning blev att man började höja skatterna på cigaretter och staten fick mera pengar i sin kassa. Det skapades rökfria miljöer. Om det inte finns en rökruta får man lov att röka utomhus. Idag har vi i Sverige en mycket sträng tobakslag och det är bra så, tycker jag.
Tack Rickard för att du kom hit.
Svara på 24. Och nu är vi vid del 4. Du får höra meddelanden till passagerarna på Sverigebåten. Du hör varje meddelande en gång. Svara genast efter varje meddelande. Titta på fråga 25.
Bästa passagerare, taxfree-butiken har extra pris på Fatsers karameller. Köp 3 och betala för 2. Samma förmån gäller Marabous choklad. Passa på nu, för priserna gäller bara till klockan 19.
Svara på 25. Titta på 26.
bästa passagerare och särskilt alla föräldrar. Kom och titta på barnens maskeradtåg. Kom till dansrestaurangen och beundra alla prinsessor, riddare, katter och björnar. De bästa dräkterna får pris.
Svara på 26. Titta på 27.
Bästa passagerare, Caroline 4 år har kommit ifrån sina föräldrar. Caroline har svart långt hår och bruna ögon. Hon är klädd i jeans och vit tröja. Om någon ser Caroline, hjälp henne då att hitta till informationen på däck 7.
Svara på 27, titta på 28.
Bästa passagerare, om 10 minuter börjar karaoke i baren på däck 7. Kom med och sjung alla de gamla favoriterna eller de senaste poplåtarna. Bland de bästa deltagarna delar vi ut CD-skivor. Alla får en gratis drink.
Svara på 28. Titta på 29.
Bästa passagerare, chaufförerna ska gå ner till bildäck till sina bilar 10 minuter innan båten är i hamn. Observera att det är förbjudet att vistas på bildäcket före det.
Svara på 29, titta på 30.
Bästa passagerare, vi anländer till Stockholm om en timme. Ni går i land på däck 5 och inte på däck 7. Orsaken är att personalen har en sjöräddningsövning i hamnen omedelbart efter att passagerarna har avlägsnat sig. Kryssningsresenärerna får givetvis behålla sina hytter hela dagen.
Svara på 30. Och nu är vi framme vid provets femte och sista del. Du får höra 5 reklaminslag på radio. Du hör inslagen en gång. Svara genast efter varje inslag på finska. Titta på fråga A.
Nu är det speciellt förmånligt att åka till Åland med Ålandsfärjan. Båtbiljetten kostar 5 euro tur och retur. Våren är härlig i skärgården. Koppla av på våra trivsamma båtar. Njut av det stora smörgåsbordet med åländska specialiteter. Alla vardagar bjuder vi på underhållning med kända trubadurer och populära orkestrar.
Svara på A. Titta på B.
Vi har bytt namn. Vi heter nu Plusbanken, men annars är allt som förr. Du använder samma kontonummer som tidigare. Precis som tidigare fortsätter vi att utveckla våra tjänster för våra kunder. Välkommen till Plusbanken.
Svara på B. Titta på C.
Välkomna att provköra vår nya street-motorcykel. Bra erbjudanden i butiken vid Mannerheimvägen. Bland alla som provkör Streets nya motorcykel lottar vi ut biobiljetter och biljetter till höstens konsert med Madonna.
Svara på C. Titta på D.
Vi söker läkare som inte är så noga med att följa lagarna. Läkare utan gränser har som enda mål att rädda liv och lindra nöd där den är som störst, även om vi måste gå emot regeringars beslut.
Svara på det. Titta på E.
Har ni möbler över? Om ni inte behöver dem, köper vi dem av er snabbt, enkelt och effektivt. Just nu får ni extra bra betalt för möbler i Björk. Minns att Palmers betalar bra för bra saker.
Svara på E. Och nu är provet slut. Nu har du 8 minuter på dig att kontrollera dina svar. Hej då!